Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fotbollskanalen On Tour med en dansk special med Jon Dahl Tomasson. Men vi måste ju börja med den tragiska nyhet som nådde oss alla här under tisdag med Kristoffer Olsson. Det var besked från Midtjylland, Martin.
Ja, dessvärre så vårdas han i respirator för någon form av hjärnsjukdom som specialister nu då försöker utröna vad det är exakt som har hänt. Så att någon form av akut hjärnsjukdom. Så det, ja, man lider ju med honom och hans nära. Det är ju väldigt deppigt.
Ja, verkligen. Han är ju bara 28 år och danska klubben Midtjylland gick ut och de vädjar ju om, de beskriver situationen och vädjar om att man ska lämna honom och familj och andra i fred och inte spekulera och så. Men han får ju ett väldigt stort stöd från fotbollsvärlden. Där är den ju ofta stark med AIK och Arsenal och andra, eller hur Sundberg? Det är, då sluter man sig samman och mycket att stötta Koffe, så även landslaget la ut kämpa Koffe.
Mm, ja, men det är såklart väldigt fint att se, och det är ju helt rätt agerat av hans tidigare klubbar och så där. Det är svårt att säga något bra och smart med sådana här saker, mer än att, precis som Martin sa, att det är oerhört ledsamt och man tänker på honom och hans nära och kära såklart.
Ja, och han hade ju varit en av dem som åtminstone hade varit aktuella nu när Jon Dahl Tomasson, som ju är klar som svensk förbundskapten, det skedde under måndagen att dansken tar över, och det har ju varit på gång. Vi hade ju det tidigt att när Olof Mellberg, Tony Gustafsson, Martin, då var vi på den om att Jon Dahl var en av dem de ville ha.
Ja, exakt. Han var ju aktuell redan innan där, och sen så kunde vi ju i januari berätta att de hade haft kontakt, och som vi har förstått det så var han ju intresserad redan från början. Sen var det lite stökigt med hans avslut i Blackburn, det var ägare som kapade i budgetar och annat, så då blev han tillgänglig på ett större vis, och ja, till slut landade det i honom.
Vad är din känsla, Sundberg? Du är ju lite dansk, så att gillar du att det kommer in lite danskt inflytande i landslaget?
Jag var ju oerhört svag för honom som spelare. Nu är de ju tre stycken som jag gillade som spelare där. Det är ju Stefan Pettersson och Kim Källström också, och Jon Dahl. Det var fina spelare allihopa. Nej, men jag tycker, sett efter förutsättningar och namn som det har skrivits om och allting, så tycker jag väl att de landade den mest spännande tränaren. Det känns ju som att de antingen har gått på men viktigt med fotbollsbakgrund. Och då Mellberg där då, som hade det, som kanske inte hade så mycket, gjort så mycket som tränare. Men, och sen så tvärtom då, sådana som har gjort det bra som tränare men inte riktigt den spelarbakgrunden som Olof Mellberg har. Och så fick de en nu då med både och, som varit väldigt fin som spelare och stor erfarenhet av stora ligor, landslag. Och även gjort saker, vunnit saker som tränare och varit i bra klubbar och landslag också.
Ja, och man ska, tränarjobbet, det är väl framförallt Malmö FF, två säsonger med dubbla SM-guld och en säsong där de tog dem till Champions League, där de i och för sig inte gjorde större avtryck, men det var ju starkt att ta dem till Champions League. Första säsongen i Blackburn är ju okej. Annars har han mest varit assisterande. Han har gjort några svängar, korta svängar i Nederländerna som huvudtränare, där det inte riktigt gått vägen. Men det är klart att det måste vara en bra erfarenhet att ha dels koll lite på svensk fotboll, men sen också ha jobbat med Åge Hareide i landslaget, att Danmark ju hade en väldigt fin period när de gick till VM och åkte ut i VM åttondels efter straffar mot Kroatien. Och sen, de förlorade inte en match när de nådde EM 2020 som ju pandemin sköt på, och då bytte man ju ut Hareide och Tomasson mot Hjulman. Vilket ändå var lite förvånande, man aldrig riktigt förstått varför, eller hur Martin?
Ja, men var det inte också lite för att annars hade man kanske inte vetat vad tajmingen, hur tajmingen hade sett ut för att få in just Kasper Hjulman? Var det inte lite upplagt för att Hjulman då skulle bli eller var väldigt aktuell i någon form ungefär under den tidsperioden? Va?
Ja, det var ju, samtidigt bytte man ju, Peter Möller kom ju in som en Kim Källström, han ville sätta sin prägel på landslaget, kändes mer att det också var han som drev det, och ja, det går alltid att prata om. Vad är din bild av Tomasson från Malmö, Sundberg?
Min bild därifrån är ju att han att det är hårda och raka rör, och den kontakten som man i media då hade med honom var ju inte, det var ju ingen dans på rosor direkt, utan han var ju rätt, min upplevelse var att det var inte hans favoritgren, och att han kunde, det var nog en del som såg honom på gränsen till, eller om inte till och med, som lite åt arrogant hållet, att han var, kunde vara rätt dryg liksom, så tyckte jag.
Men det man har ändå förstått från Malmö, jag menar, han hamnade ju i konflikt med Rasmus Bengtsson till exempel. Han var ju väldigt tuff. Jag vet att från Malmö håll så tyckte en del supportrar, alltså det är klart att framgång uppskattade man ju, men en del supportrar tyckte att han var lite väl hård mot en del trotjänare, gillade en del av de utländska spelarna, men framförallt att han var väldigt, väldigt tuff. Jag upplevde när man bevakade Malmö under hans tid att alla var lite rädda för Jon Dahl Tomasson. Det spreds en rädsla i hela organisationen, inte bara i media. Även där var ju de livrädda när de skulle ta fram Jon Dahl Tomasson till intervjuer. Men att hela organisationen var rädda för honom. Eller vad säger du, Martin?
Ja, men så är det ju. Det har man ju förstått i efterhand, att han var ju inne och pillade i allt. Alltså, han var ju inne och kunde bestämma vem som skulle intervjuas var efter en match ungefär. Alltså, det var på den nivån. Och då är min uppfattning att det är nog inte bara vad gäller de mediala bitarna som han var inne och styrde och ställde, utan han hade nog åsikter om det mesta, och jag har precis samma uppfattning som du, Olof, att man trippade lite på tå liksom, man var lite, ja, man höll sig för att få den där hårtorken av honom som man uppenbarligen har i sig.
Ja, och det var ju, jag menar, efter, han kom ju efter Ove Rössler som ju också var spred skräck i organisationen på många sätt, och så gick man till Jon Dahl Tomasson, och där är det ju intressant tycker jag att Daniel Bäckström var där, som ju plockades ju dit lite som en påläggskalv, men att Jon Dahl körde ju mest med sin assisterande. De pratade nederländska, för Jon Dahl, så vitt jag vet, har han väl bott i Rotterdam efter karriären. Undrar om han...
Jag tror han har haft en bas där tidigare.
Ja, och han ska ju inte bo i Sverige nu. Jag undrar om det är där. Men att de körde liksom sitt race, och att det var svårt för Daniel Bäckström att komma in. Han har ju nederländaren Remi Reinerse som assisterande. Och att Bäckström trodde han skulle vara med i matchen, men det var han inte, utan de pratade lite nederländska. Jag tror dessutom de bodde grannar, så att de körde hela. Så redan efter ett år lämnade ju Bäckström, och det hette att det var sociala skäl. Men vad jag hörde så kom han inte in i det dansk-nederländska gänget.
Kanske ingen dröm för honom och för Bäckström då?
Nej, det är ju lite speciellt, för att Bäckström har ju varit en som, det spelar ju upp sig själv på Cypernlägret, som man ju tyckte var lite synk ur hans perspektiv, tyckte jag, att han gick in och sa att han var redo att ta över efter Janne Andersson. Det var ju, där borde han ju spelat sarg ut, men där högg du Sundberg och andra på, ni gillade det, att han bjöd in sig själv. Och sen spekulerades det lite i att han fanns i ledarstaben, och vi vet ju inte hur ledarstaben kommer att se ut.
Nej, alltså han har ju varit ett namn som har diskuterats eller övervägts för någon form av roll i staben, men det har ju också handlat om, vi kommer komma in på lite mer om hur hela den här processen har gått till, men det har ju också handlat lite om att man har gått lite fram och tillbaka kring exakt hur upplägget ska se ut och dynamiken mellan en liksom ansvarig förbundskapten eller en, ska man ha delat ledarskap. Ja, alltså det har varit lite oklart där också. Men i någon form har Daniel Bäckströms namn varit uppe på tapeten.
Ja, tydligt är i varje fall att Kim Källström har fått, efter han blev anställd en bit in i december, så har han ju fått starkare mandat och tagit en starkare grepp om processen. Det är ju han som framförallt har drivit det här med att han vill ha en gammal spelare. Varför tror du han tycker det är viktigt, Sundberg?
Nej, men jag tror väl att han tycker att det är viktigt för att han ser det ur sitt eget perspektiv som spelare. Vad trovärdighet för honom var hos en tränare och vad det betydde, liksom det här med respekten då också. Jag tror att det är oerhört viktigt, och att han kanske känner av efter att ha pratat med spelare i dagens landslag, en del tongivande som jag tror vill ha det och känna den respekten, att det är en förbundskapten som vet vad det handlar om och som har varit på hög nivå själv. Jag tror det är någonting som man har saknat kanske.
Kim Källström pratar ju också om det här med att han gillar att han vill spela en offensiv fotboll, och det passar Sverige som ju har, jag menar, Gyökeres och Isak och Kulusevski och Hugo Larsson. Alltså många är ju framåtlutade. Är det det som har avgjort?
Jag tror inte, eller hade han varit en brunkargubbe liksom som bara vill gå på försvar, så hade han inte varit aktuell. Men det är klart att hans, det är ju de meriterna vi var inne på tidigare också som det såklart hänger på. Men absolut har det nog spelat en stor roll, och det har väl ändå, alltså, det är ju någonstans ett måste att Sverige får igång sina offensiva spelare på riktigt. Nu, för annars, ja, det är ju där styrkorna ligger sen, alltså Sverige kommer ju behöva ha ett stabilt försvar också framöver, annars så, för det är inte så att Sverige kommer kunna dominera alla matcher i 90 minuter oavsett motstånd, men det är klart att offensiven måste bli mer effektiv.
Ja, och det är ju ett paradigmskift att gå från liksom Jan Andersson, som var väl någon slags Lars Lagerbäck light, ja, men det här 4-4-2 och liksom de grunderna, till att gå till Jon Dahl Tomasson som står för någonting helt annat. Det är ju ett spännande skit. Jag tycker också det är spännande att förbundet bara ger honom ett kort kontrakt. Det var ju det Olof Mellberg var skeptisk till, att det var inte som TT hade, enligt vad jag har förstått, att det skulle ta slut om man inte vann gruppen i Nations League. Men det fanns den här, ta Sverige till VM, annars löper det ut. Och samma är det för Jon Dahl Tomasson. Det kan ju vara över om 1,5 år. Ett dåligt VM-kval, om man har förlorat några matcher, så kan man ju vara borta redan om 1,5 år. Hur ser du på det, Sundberg, att man ger ett så kort? Tidigare har man ju alltid gett 2 mästerskapscykler om man ska få tid att bygga och åtminstone ta sig till EM.
Ja, men jag tycker väl att det kan vara ganska bra så som det är nu, givet att man inte riktigt, i alla fall inte jag riktigt, vet hur det kommer landa med Jon Dahl och hur det kommer bli i Nations League och så vidare, och om det skulle visa sig att det inte lirar så bra, så har man ju möjlighet att gå vidare liksom sådär. Så jag ser det som ändå helt okej.
Okay. Men är det inte synd om det på något sätt, ja, men han gör det bra och man känner att han är på gång, så gör han det bra är han ju fri att dra, och jag menar, det var ju tydligt att han använde Malmö FF som en språngbräda för att få ett bättre jobb, och det är väl i och för sig positivt att han vill vidare, men att man Man kanske ska ha så korta cyklar, eller vad tycker du, Matt?
Ja, men jag tror nog att det här är ändå rätt val. Det finns ingenting som säger att Sverige inte kan förlänga med Tomasson om han, alltså låt säga att Sverige inte går till VM men ändå gör ett kval och ett Nations League där man känner att det går åt rätt håll och att det är någonting man vill satsa vidare på. Det finns ingenting som säger att man inte kan förlänga ändå. Sen förstår jag din invändning där att ja, då kan det komma in andra intressenter. Men samtidigt, ja, vill man binda upp sig på ett så långt avtal i det här läget? Jag kan förstå varför Kim Källström och Andrea Möllerberg som kom in som nya också vill också ha den möjligheten kanske att se hur det går och ändra om det inte funkar helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, det är ju många saker som är nya. Hur ser ni på spelare? Är det någon ni tror han kommer liksom dra ett streck över att det är slut? Tror ni till exempel Emil Forsberg som verkar ha gjort en superstark insats i sin MLS-debut? Eller liksom han fick ju i varje fall beröm i, jag har inte sett matchen, men han fick ju beröm i tidningarna när han hade ett ribbskott även om det blev 0-0. Är han med? Är det någon annan som faller ifrån? Vad tror ni? Tror ni det blir en stor trupp till Portugal-Albanien? Får inventera.
Men för Forsberg har det väl mycket handlat om så här att många trott att Jesper Karlsson ska vara den som tar över och sådär. Men nu har ju inte han gått så bra i sitt klubblag och det gör det väl fördel för Emil kanske att hänga kvar. Speciellt om han nu gör det så bra i sin nya miljö och sådär. Så jag tror att han kommer vara med i Jondals första trupp till exempel, absolut.
Ja, men det som är spännande här är ju att det här ger ju helt andra möjligheter för min, om jag skulle få gissa här och nu så tror jag ju inte att Jondal Thomasson kommer ställa upp med ett rakt 4-4-2 exempelvis.
Nej, det tror inte jag heller att han kommer göra, utan han kommer ju skruva på det. Även om han ofta vill spela med fyrbackslinje så är det väl sällan att han spelar med kanske två anfallare. Så det, bara det gör ju att det blir förändringar, men samtidigt måste han väl inventera manskapet. Han har ju fyra matcher på sig. Det är Portugal-Albanien i mars och så är det ju Danmark, vilket är en kul match eftersom med Jondal och Serbien där Zlatan ska tackas av. Det är ju på något sätt de fyra matcherna som han behöver hitta rätt.
Ja, men det låter ju rimligt att han tar ut en större trupp och testa spelare helt enkelt. Det är klart att han har väl koll på svenska spelare, men han måste ju sätta sig in i materialet fullt ut här nu och då är det klart att det kommer dyka upp spelare som han kommer vara nyfiken på men som han inte riktigt vet vad han har.
Är din kille Leopold Wahlstedt given nu när han är köpt av Jondal?
Nej, det tror jag absolut inte. Nej,
han är ju bänkad direkt i Blackburn efter de bytte tränare. Medan Victor går, han var med i veckans lag igen för Rotherham.
Ja. Nej, men han är väl med och hugger på en plats i truppen.
Han har en given plats.
Emil Holm går ju rätt starkt, vilket är väldigt positivt. Ludde Augustinsson spelar en del. Är det Däremot lite jobbigare för Hjalmar Ekdal har varit utanför truppen, till och med i Burnley, och nu satt han på bänken senast. Mm. Mittbackarna, är det fortfarande lite problem?
Ja, det stökar ju för Lagerbielke i Skottland också. Det blev ju ingen flytt till Italien. Och, ja. Så att det finns, Hien har varit skadad igen efter flytten till Atalanta. Och, ja, det vill sig inte riktigt på mittbacksidan.
Här är väl det mest intressanta nästan, hur han, om han kommer få ordning på, det var väl en stor orsak till att det inte gick så bra för Jannes landslag det sista med, jag tycker att det är den svagaste lagdelen i landslaget, backlinjen, och ser man Jondal i Blackburn så läckte ju de rätt mycket mål där, va, så där. Vem kommer han satsa på bredvid Victor Nilsson Lindelöf, och hittar han någon bra mittback bredvid honom? Det tycker jag ska bli superintressant. Och sen i Malmö och tidigare så har han väl spelat med wingbacks, och det talar väl för Emil Holm kanske.
Ja, jag är lite intresserad av att kommer han ha en annan lagkapten än Victor Nilsson Lindelöf. Jag säger inte att han United-spelaren har gjort det dåligt så, men det känns inte som att han är den ledaren. Nu försvinner Albin Ekdal också, som varit en av vicekaptenerna. Emil är den andra vicekaptenen. Det blir intressant att se om han ens tittar på det, eller om för honom är det givet att han ska vara fortsatt kapten. Sen blir det ju intressant att se Roni Badaggi, som ju inte får spela alls i FCK för tillfället. Är han med till exempel? Kommer det några jokrar? Gustav Nilsson, som gjort rätt mycket mål i belgiska ligan och ett lag som leder belgiska ligan.
Och hittar han plats för alla de här tre där framme, Isak, Kulusevski och Gyökeres?
Det tror jag han kommer vilja göra. Tror ni inte det?
Jo, det tror jag. Är det inte de tre han vill ha i en front, liksom Kulusevski till höger och kanske Isak till vänster och Gyökeres i mitten?
Exakt så, exakt så. Det tror jag.
Ja. Och vägen fram. Först, tycker ni att det var konstigt att jag var ju med i morgonstudion i morse och pratade det här i SVT med Johan Esk, som tycker att förbundet visar att förbundet är helt snett på det när de släpper nyheten om Jondal i samband med NATO, att Sverige gick med i NATO. Tycker ni det är förbundet snett på det i den aspekten?
Alltså helt ärligt, jag kan inte bry mig mindre om den vinkeln. Jag fattar den inte. Jag, förlåt.
Nej, okej. Okay. Sundberg, är det något du...
Jag slänger mig inte...
NATO flyger över ditt huvud också.
Jag slänger mig inte i väggen över den tajmingen, det får jag säga. Men du tycker någonting, det vet jag.
Jag sa ju i morgonstudion att jag tror att folk kan hantera två nyheter samtidigt. Så jag tyckte inte att det var något. Jag tycker inte det är ett tecken på att förbundet har, att de är snett på det. Just det tycker jag inte. Jag tror att de var pressade över att de inte ville att det skulle komma ut. Och vi var ju det på spåret. Jag fick ju tips i torsdags att det var helt klart, men vi kunde liksom inte få det bekräftat fullt ut. Vi fick ju bekräftat en del. Vi kunde gå ut med assisterande då i måndags förmiddag. Jag tror att de ville liksom försöka äga det helt och hållet. Jag vet inte vad Jondal Thomasson gjorde. Jag tycker det var konstigt. Det jag tycker var konstigt var att man kör en pressträff där han inte är med. Därför att jag är inte säker på att Kim Källström var i Stockholm. Han hade ju någon SVFF-logga i bakgrunden på det här teamsmötet. Det vill säga att även om man har sportlov så kan vara med. Så att det tyckte jag var konstigt. Men och det är många som har varit arga också att det har tagit så lång tid. Är ni också upprörda kring det? Jag förstår ju förbundet där, men jag känner att jag är i minoritet kring det.
Nej, det spelar ingen roll för mig. Men om jag bara håller fast vid den där pressträffen. Det var ju en fantastisk bild du la ut på din Insta-story på Kim och Mölleberg. Och det känns ju liksom så här, det är inte de två man vill höra i det här. De måste ju kunna sy ihop en pressträff digitalt och med Jondal ju när de, men det kändes som att de har varit, vadå?
Nej, men nu vet inte jag det här, men kan det ha med liksom skatteskäl och den typen av grejer att han inte får formellt jobba för förbundet?
Det kan vara så, men det kan du ju lösa digitalt så att säga. Ja. Du kan ju inte, ingenting, Skatt handlar bara om hur många dagar du är i Sverige. Det handlar inte om någonting sånt.
Om utfört, inget utfört arbete eller så. Det
nej, men nej,
han, gör det i London,
han uttalar ju sig för Svenska fotbollsförbundet. De la ut massa uttalande på, i så fall har han ju redan börjat. Så nej.
Ja, ja,
min känsla blev, eller var att det blev så här att de blev nu, att de har varit pressade att det tagit så lång tid och att de bubblade, pirrade av glädje på något sätt och ville till alla pris berätta det här för allihopa och att vara först på det och berätta det och sådär. Så att då blev det så här. Jag tyckte ju liksom det var ju synd att man inte fick Jondal, såklart.
Ja, jag förstår inte det. Det kan jag tycka är konstigt, men jag kan förstå pressen de kände och att de inte, de ville äga det, de ville, för det har ju varit en process. Om vi går tillbaka, långt tillbaka, så har det ju varit en process där det har läckt något alldeles väldigt. Och jag menar, vem har inte uppgett att de har varit aktuella? Jag menar, när Fredrik Ljungberg går ut i Viaplay-studion och förbundet har pratat med mig. Jag menar, hur aktuell var Fredrik Ljungberg? Jag tror han är rätt långt ner på listan. Alltså, jag har inte förstått mig på den att man ska prata med alla. Jag är inte övertygad om att Mattias Högmo var så het som han själv vill göra gällande. Jag vet inte vad er bild är.
Nej, och sen har jag ju en känsla lite av att nu när man landar i det här läget, att man, det gör ju ingenting att det tog tid att lösa en tränare. Men man kan ju säga att de var ju ändå under tidspress här nu efter att det kraschade med Olof Mellberg, just på grund av att det finns en massamling. Och där känner jag väl kanske att de har nog fått vika ner sig kring vissa punkter. Som Jordan Thomasson ville. Det har ju de har ju talat snarare om att kanske de ska gå in och styra staben och vem som ska kombineras med vem och så vidare. Nu kliver bara Jondal in och säger jag ska med mig min holländare, vi kör. Och den typen av grejer. Så säger då Jondal nu kanske då att nej, jag vill inte vara med på den här första presskonferensen. Då kanske man får vika ner sig där också då.
Kim var väldigt noga med att säga att det var inget krav att få med sin assisterande, utan det var ett önskemål. Sen är ju det alla som har jobbat nära Jondal Thomasson i Malmö FF vet att ett önskemål, det är ju samma sak som ett krav.
Ja, men håller du med om det, Olof, överlag? Att känslan är ju ändå lite att de svängde om lite kring hur man såg på den typen av grejer.
Ja, lite tror jag nog att man gjorde. Man hamnar i tidspress när det inte löser sig med Olof Mellberg och Tony Gustafsson. Den kombon var man ju helt säker på. Så att det är så mycket tillfälligheter. Plus att då Jondal Thomasson gör sig fri från Blackburn. Vad jag har hört så var det ju han som signalerade till fotbollsförbundet att innan han lämnat Blackburn att jag är intresserad. När Mellberg föll så var det hans som liksom sträckte ut en hand att liksom jag kan vara intresserad. Han gjorde sig själv aktuell och det tror jag att gjorde att han åkte upp på listan, för att han har ju funnits med på listan naturligtvis, som Andrea Möllerberg säger, men jag menar den listan har ju varit, det är till och med så att du har stått långt ner, Sundberg, nästan, för den listan har varit väldigt lång, så att han fanns med var ju inte konstigt. Jag menar, vi hade ju att de pratade med Ole Gunnar Solskjaer, för de ville väldigt gärna ha honom, han tackade ju nej direkt, och det tror jag att Jondal gjorde i första läget också, för då var han kvar i Blackburn och hade ett annat sikte. Men nu när han kände att jag får inte värva här i Blackburn. Vi säljer vår bästa spelare, Crystal Palace, får in mycket pengar. Det blir inga ersättare. Då vill jag iväg. Och då skickade han liksom signaler till förbundet att jag vill komma. Och då plötsligt blev han mycket hetare. Men då satte man sig också i en situation där man kanske behövde anpassa sig lite.
Men det var ju känns ju bättre att de gör klart efter att Kim nu då har tillträtt än att de hade gjort klart innan. De pratade ju med ett gäng innan och jag tror precis som vem det nu var som sa, nu var du Olof här nyss, att Per-Mattias Högmo kanske inte var så. Det var samma med Jimmy Tillin. Det var ju helt rätt att de pratade med massa, även ifall Kim inte hade börjat. Men det behöver ju inte betyda att det var just de som fick skarpa frågor. Men helt rätt att prata med flera och sen...
Jag tycker det är så konstigt att det är klart att man inte har en kandidat som är given. Så är det ju inte vilka topposter man än tillsätter. Men för mig blev det så konstigt att prata med så många och fråga, för jag fattar att de inte får skarpa frågor, de får ju mer att om det hade varit så att du fick en fråga, hur skulle du ställa dig till det? Men för mig blev det så konstigt, för då blir det ju att folk ser till att deras namn kommer ut i media så att det framstår som att ja, men de har fått fråga. Då blir han ju plötsligt kandidat nummer 10. Och det tycker jag är konstigt.
Ja, men jag tycker ändå att jag tycker ändå att det är bra att prata med flera och få en bild av hur de vad de vill, och dels att man uppmuntrar dem också på något sätt. De har gjort det bra, de vet om att de har gjort det bra. Jag ser inget att det måste vara en nackdel att man snackar med flera. Men där
tyckte jag ändå att Håkan Sjöstrand skötte det mycket bättre. Med det läckte inte ut någonting nästan överhuvudtaget. Han hade löst en förbundskapten. Jag tyckte det var en bättre process.
Men däremot bra att vänta tills Kim är klar då.
Ja, men jag kan väl känna att det är väl främst ett tecken då på att det inte fanns något kanske tydligt alternativ. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, hade man fått Graham Potter så hade det varit det tydliga alternativet liksom, om han hade tackat ja, men i övrigt så saknades det ju det där självklara namnet. Så att man då kanske det är att man själva då landade i så här, det finns inget självklart namn, vi behöver gå ut bredare och känna av på folk och känna liksom, klaffar vi med de här människorna. Men jag landar nog snarare ändå i slutändan i Olofs sätt att se på det, att liksom själva processen blir ju snyggare och ser bättre ut om man sköter det lite mer tillknäppt.
För mig säger de emot sig själva när Andrea Möllerberg säger ja, men fortfarande kvartal 1 eller Q1 som hon säger på näringslivssvenska. Samtidigt sätter hon igång Stefan Pettersson, Urban Hammar, Roger Sandberg och träffar massa människor. Parallellt med att hon ska rekrytera Kim Källström, hade hon varit så cool som hon försöker spela utåt att hon är, att hon inte är stressad, så har hon sagt att jag ska först anställa någon som tar över efter Jens T. Andersson. Jag har inte hittat den konstellationen, men det ska jag göra först. Sen när hon presenterar Kim Källström, nu har jag organiserat om svensk fotboll. Vi ska ha en fotbollschef, det är Kim Källström. Han ska leda arbetet. Vi har ingen brådska, vi ska lösa det här till Q1. Men de har ju gjort å ena sidan sagt på ett sätt, och sen har de pratat, låtit liksom Urban Hammar och Roger Sandberg och Stefan Pettersson åka överallt och träffa folk. Det fattar jag inte.
Ja, men det är ju för att de har haft olika tidsramar internt och en tidsram externt. Alltså, man hade ju absolut kunnat tänka sig att ta in en tränare i december och tyckte att det var svinbra, och att den sen då körde januariturnén och så. Sen har man då haft den här externa liksom, kommunikationstaktiken att kvartal 1 för att ja, ge sig själva tid är min bild av det. Så att det är ju...
Ja, men det är ju lite sanning, konstigt. Det blir ju konstigt.
Det är ju en sanning med modifikation att de liksom... att det här har varit enligt plan ungefär som man nu uttrycker det, att det skulle vara klart 27 februari eller 26 februari.
Sen tycker jag att de har haft otur med Jens T. Andersson. Alltså, dels ny förbundsordförande, avgående Håkan Sjöstrand, men att Jens T. Andersson, som på något sätt skulle varit den röda tråden, att han i oktober hoppar av, och han har i och för sig gjort ett förarbete så. Men att han hoppar av, det tycker jag var synd. Där tappade de liksom väldigt mycket kraft. Hade han varit kvar tror jag det hade gått snabbare att rekrytera en förbundskapten, för då hade det funnits en röd tråd. Nu blev det liksom nystart, och därför kan jag inte förstå den frustrationen kring att Sverige inte hade någon förbundskapten tidigare.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Men vad, ska vi dra lite kring vad det var som hände och hur allt slutade det här? Vi har ju inte poddat sen i, ja, innan årsskiftet helt enkelt.
Ja, men kör det.
Folk undrar väl kanske varför det inte blev Olof Mellberg eller vad tror ni?
Ja, alltså folk undrar väl, den första var väl Graham Potter och det var väl Aftonbladets Daniel Kristoffersson som hade det först och han, det var ju givet att man skulle kolla med honom och att han ville satsa på klubblag. Och sen var det ju liksom många namn som läckte ut med Högmo, Thelin och andra. Känslan där var att så fort Kim Källström kom in så ville han ha Olof Mellberg och Andrea Möllerberg var inne med på Tony Gustafsson.
Ja, men exakt. Alltså, där var det väl, de träffade ju exempelvis Ole Gunnar Solskjær då innan man fullt ut bestämde sig för att gå för Mellberg och Tony Gustafsson. Men det blev ju någon form av kombination där, att Mellberg fastnade för Tony Gustafsson och hon talade med dig, Olof, där när ni sågs, var det i Skövde?
Ja, Skövde.
Om det här att hon gärna vill tänka mycket på varumärke, va? Du kan väl fylla i här så att inte jag missar någonting. Alltså jag tänker att Tony Gustafsson fyllde ut det hon gärna såg i en förbundskapten.
Ja, precis. Nej, men han hade ju internationell ledarerfarenhet, vilket hon gillade. Och det har ju blivit som någon slags sanning att Olof Mellberg, att det skulle vara viktigt för Olof Mellberg med relationen med media. Det var det ju inte handlade om. Olof Mellberg vill bara inte göra media, punkt. Det handlar inte om någon relation eller någonting eller att så. Han vill bara slippa det. Och ja, det är klart att han kan göra någon en och annan pressträff. Men om han får välja så slipper han det. Och då var väl en bra kombination med de två. Och de två träffades ju också och hittade ju varandra. Sen så blev det ju på något sätt någon slags stiltje, eller det finns ju olika. Jag vet att Mellberg-lägret driver det, att det hördes ingenting från flera veckor och sen plötsligt blev det panik att göra klart snabbt. Från fotbollsförbundet så anser man ju att man var hemma med Olof Mellberg. Man tyckte man var hemma och det handlade mer om Tony Gustafsson och köpa loss honom från Australien där man pratade med Australien om det så att säga, men där man ändå hade hopp om att lösa det.
Ja, det var ju det som var grejen, att de hade ju flera möten ihop då, Mellberg och Tony Gustafsson och även med förbundet då. Så det var ju klappat klart att de skulle köra ihop. Sen då så drog det ut på tiden i liksom dialogen med Australien och beskedet var ju att skulle man ha Tony Gustafsson så skulle man få vänta då med honom till efter OS i sommar. Och jag tror att hade man bara löst Olof Mellberg så hade nog Mellberg kunnat köra massamlingen själv inom citationstecken och att Tony Gustafsson lite halvt om halvt kunde hjälpa till och sen att man väntat ut Tony Gustafsson till sommaren då helt enkelt, att de sen hade blivit en duo ihop. Och sen då så kom ju BP:s premiärträning när de då i princip hade gjort klart med Andreas Brännström och då blev förbundet helt plötsligt pressat att trots läget med Tony Gustafsson göra klart med Olof Mellberg, och när kontraktet lades fram och skulle skrivas på så slog Mellberg bakut.
Ja, eller det jag hörde var att Mellberg liksom ringde Kim Källström och var tydlig med att han inte var helt nöjd med olika saker. Och jag menar, du Sundberg hade ju BP, att Brännström var på ingång där för att de var ju sin tur frustrerade med förbundet, eller hur?
Det var ju en oerhörd soppa där med just det att att de hade gjort klart med honom muntligt liksom, och var nöjda med det och trodde ju att det var helt klart alltihop, men så blev det inte så.
Nej, det skar ihop sig och Mellberg klev av, och då dog ju på något sätt spåret med Tony Gustafsson, även om det inte dog samma dag, så dog det ju efterhand.
Exakt, och det kan man ju säga då, det som du var inne på där, Olof, tidigare, det här med Nations League-kravet då. Alltså det, i alla fall Mellbergs förslag då, så fanns det ju någon form av exit för förbundet att enklare kunna betala ut Mellberg om det inte skulle bli en uppflyttning till B-divisionen. För det är ju jäkligt viktigt för förbundet att man, alltså ekonomiskt då, att man tar sig upp till B-divisionen igen. Och den liksom... Andrea Mellberg har ju talat om att den som tar över måste liksom visa ett mod och liksom triggas av utmaningen. Olof Mellberg kanske snarare blev han såg det inte på samma sätt, den skrivningen där.
Nej, och där var det ju dels kort kontrakt i och med att du bara får över VM-kvalet, och med en möjlighet att förbundet köpa ut sig om det inte går som man vill i Nations League. Det satte ju tryck. Sen är det klart att sneglar du mot Norge och sneglar mot Danmark, så har ju Kasper Hjulman och Ståle Solbakken, de har ungefär i lön Hjulman har ju mer än Solbakken, men Solbakken har ungefär vad Peter Wettergren och Jan Andersson har ihop. Sen finns det ju bonusar och så, och det är klart att börjar man snegla på det och känna att, ja, men är jag någon slags budgetlösning, är det jag, tar jag detta jobbet bara för att jag vill ha det, att jag inte liksom får ha tillräckligt betalt, det kan ju vara en sån faktor som spelade roll.
Ja, och så kan det ju vara i Tomassons avtal nu också då, att åtminstone åtminstone delar av det här är bonusbaserat, eller det, så lär det ju vara, att han lär få en peng om Sverige tar sig upp till Nations League B-division, och han lär ju få en bra peng om Sverige tar sig till VM.
Alltså det vet man ju, när Janne Andersson hade ju som bäst betalt när han hade gjort succé med VM. Till exempel året efter VM 2019, då hade ju Janne Andersson 6 miljoner om året. Medan sen hade han lite dryga 4 miljoner. Så det är klart att då var väl de ett par miljoner i bonus för att han spelade in så otroligt mycket prispengar till svensk fotboll. Det gjorde han ju också, och det är ju rimligt att han har betalt. Och det är väl där förbundet har skjutit mycket. Och jag gissar att Jon Dahl Tomasson, så ser väl han en kombination att han kan ju få lyft med sin... Jag menar, skulle han ta Sverige till ett VM, ja, det är klart att då blev han attraktiv på helt andra nivåer än han är från Blackburn som ligger och sladdar i Championship.
Ja, och man måste ju jämföra då med vilken situation skulle han vara i om liksom Blackburns ägare fortsätter att kapa och det går dåligt för laget och han får sparken därifrån, kontra vilken plattform han står på om han är liksom förbundskapten för Sverige. Det är klart att det är en bra plats för honom att vara på för att få ett fint nytt jobb framöver. Och sen är det väl också, det borde väl vara en fördel för hans sociala situation, antar jag då. För nu var ju beskedet att han inte ska bo i Sverige. Du kan väl berätta lite, Olof, vad beskedet var.
Nej, men han kommer inte bo i Sverige, varför inte till en början. Och det är ju tvärt emot hur det var under Håkan Sjöstrand. Han gjorde ju en poäng av att alla förbundskaptener ska bo i Stockholm. Janne flyttade upp till Lidingö och Peter Gerhardsson lämnade ju Göteborg, även om han bor i Uppsala. Han bor i Uppsala, men man måste kunna komma in på kontoret. Det var ju en stor grej för Håkan Sjöstrand. Han tyckte det var viktigt. Där har man ju helt gått ifrån det kring nu, för att man tycker att de flesta spelare är utanför Sverige, det är viktigt att han lär känna dem snarare, och det är ju klart att det blir betydligt lättare att göra det utifrån, om man utgår från Nederländerna, om han nu bor där, att det är på ett sätt enkelt.
Vad tycker ni om det, Sundberg? Är det viktigt att han är på kansliet? Eller ha en tillhörighet till förbundet?
Det är väl inte avgörande, men det är klart att om man får välja, så tror jag att då borde de väl välja det, ja. Men jag tror inte att det är avgörande. Jag tror man Ja, men nu landar de. Jag har svårt att se att de skulle kunna landa en så mycket bättre namn som förbundskapten, så då tummar man väl på sådana saker. Då.
Ja, och sen kanske man inte tycker att det är så viktigt i dessa tider att han kommer in. Sen är det ju som Martin är inne på, det kan ju också finnas skatteskäl att om du inte är mer än... jag tror, är det inte en 6-månadersgräns eller x antal dagar för att då inte behöva beskattas i Sverige? Det kan finnas en sån faktor också. Det ska vi nog inte bortse ifrån. Att då räcker ju pengarna mycket längre om du ska liksom skicka ut en summa till honom. Att det finns en fördel där. Och det vet vi ju, svenska spelare som vänder hem som proffs. Kan det ibland vända hem efter tid som utlandsproffs, då är det viktigt att man inte kommer förrän den 1 juli, för att då har man varit utanför landet första 6 månaderna. Sen kan man vara där och då kan man på något sätt ta emot pengar. Det finns nog sådana faktorer också.
En fråga. Det här med just Nations League, om det skiter sig i Nations League, liksom, ska man kapa honom då? Och tror ni att man gör det? Alltså, hur viktigt blir Nations League, tror ni, för Thomas?
Jag tror att det blir väldigt viktigt för honom på ett sätt. Samtidigt vill man igenom den här processen igen. Det är det jag tänker med det korta. Nackdelen med det korta är att då ska man igenom en process igen och hitta en ny förbundskapten. Så att Jag tror ju att man får i så fall ge honom den tiden. Jag tycker att det hade varit konstigt om det inte ser helt förjävligt ut.
Nej, ja, vi får se. Vad är staben då? Det blir ju den här Remi Reinese som hans assisterande. Och sen har ju vi fått till oss uppgift om att det är aktuellt med ytterligare en resurs från Tomassons håll då, kan man säga, in i staben, Olof.
Ja, det har vi talat om det i varje fall. Det är inte klart. Och jag menar, Kim Kjellson var ute. Vi får utreda hur vi ska göra med staben. Det finns ju några som är anställda. Bland annat Kristoffer Bernspång är ju anställd på förbundet som har ett videoanalytiker. Men då kanske det är så att Tomasson vill ha in en annan analytiker. Det finns ju de, jag tror att Daniel Ekvall har väl ett frilansavtal, han är fotbollspsykologisk rådgivare. Samma Mats Elvendal har väl också ett frilansavtal med målvaktstränaren.
Även vissa i medicinska staben är kopplade till Jan Anderssons avtal.
Ja, precis. Så Lasse Jakobsen lär ju försvinna. Peter Wettergren har ju försvunnit, så att säga. De två plus Bernspång var ju de som var närmast Janne. Det var väl liksom Järntrusten och Elvendal naturligtvis. Och det är ju inte säkert att vare sig Bernspång eller Elvendal behöver ingå när Jon Dahl Tomasson tar över, eller hur?
Nej, det tror jag inte. Framförallt kanske det då kan skruvas på också. Vad gör man i analysteamet? Nu vet inte jag om Jonas Tomasson är en tränare som gärna vill ha en analytiker på plats på matcher. Det var ju mer Lasse Jakobssons uppdrag. Sen var ju det lite från och till på grund av corona och sådär under vissa år. Medan Bernspång är ju mer en liksom data- och videoanalytiker. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur Thomas som vill jobba där.
Nej, och klart är ju i varje fall att man möter Portugal i mars, den 21 mars, och det verkar som man lägger hela uppladdningen i Portugal. Att man samlas där den 18 mars enligt mediaschemat, så man är där 18-22 och spelar match den 21, och sen är man i Stockholm 23-25 innan man möter Albanien på Friends Arena i Solna, och det är ju... Ja, det är ju lite annorlunda med en utländsk uppladdning, men det säger väl det är väl bättre träningsförhållande i Porto än vad det är i Stockholm vid den tiden, och Friends Arena brukar ju ibland vara upptaget av andra grejer också, så att det är väl det som är skälet. Och det rimliga är ju, det vanliga är ju att han i så fall skulle ta ut sin trupp, det brukar ju vara en onsdag innan, om han följer den gängse gången, så att säga. Och det skulle ju i så fall vara vad blir det, den 4 mars kan det bli det? Nej, 6 mars. Onsdagen den 6 mars i så fall är den första truppen.
Maxade de taket, tycker ni, med Jon Dahl? Är det på den nivån som det är svårt att få?
Ja, men vem skulle du se mer som de skulle... Jag kan liksom inte se någon annan som skulle vara aktuell.
Jag tror att de maxade... Tror jag att det är svårt att se att de skulle få kunna landa så mycket bättre än Jon Dahl. Jag tycker att det blev bra liksom. Så, på förhand.
Ja, det är ju oerhört spännande utnämning tycker jag. Sen tycker jag det är så svårt att säga att det blir succé eller något sånt. Det är ju ändå spelarmaterialet som är... Jag tycker att det finns för få alternativ i backlinjen ännu så länge. Sen kanske han, Emil Holm, har tagit kliv och Starfelt Hien kan ta kliv. Men jag menar, Hien hade ju rätt svårt i senaste... det är det som kan oroa mig, att liksom backlinjen är lite för svag. Och att, men sett till vad de har rekryterat så är det väl en maxnivå. Det känner jag nog, så som status på svenska landslaget. Det är bara att se vilka träningsmatcher Sverige får. Jag menar, man får hit Albanien, man får hit Serbien. Det är ju inte liksom toppnationer. Det är svårt för Sverige. Sverige är inte jättehet just nu.
All respekt till Jens Gustafsson då, som var den andra kandidaten här mot slutet. Men det smäller ju lite högre med Jon Dahl Tomasson, det måste man ju
säga. Ja, verkligen.
Man skulle vilja veta namnen. Hur många tror ni det är som de har pratat med som inte har kommit ut eller nämnts om det? Det är ju heder till dem som inte har känt behov av att behöva säga.
Ja, jag tror det finns ett antal till. Jag tror, eller vad jag har hört i alla fall, så exempelvis en sån som Håkan Eriksson har varit med i snacket i någon form. Jag tror snarare kanske i den här vändan här nu efter Olof Mellberg och Tony Gustafsson. Sen det har ju uppenbarligen inte varit särskilt hett. Men och jag vet inte om de har varit i kontakt med honom personligen, men att hans namn har diskuterats i alla fall. Det är ju ett av namnen som inte har skrivits om på det sättet.
Jag tror också att man har, på samma sätt som man kollat med Ljungberg, så är jag rätt över, eller vad jag har förstått, så har man kollat med Henrik Larsson, men han har varit väldigt tydlig att det inte var någonting för honom att ingå i överhuvudtaget i någon konstellation. Han fyller ju den här rollen liksom som gammal spelare, men vad jag förstår så har inte det varit aktuellt. Det finns säkert några fler namn, jag menar, man kollade väl med han dansken också,
Nils Fredriksson.
Precis, så att det är säkert namn man har kollat med som inte har kommit fram. Sen hur heta de verkligen har varit återstår ju att se. Men det ska bli väldigt spännande med en första pressträff. Han börjar på fredag, kanske kör man en pressträff redan då, vad tror ni?
Jag tror nog att de väntar till han tar ut sin trupp.
Ja, tror
ni stjärnreporten slipa knivarna?
Skulle han slipa knivarna mer än någon annan, menar du?
Jag vet inte, han har ju varit på hugget det sista, men det kanske var för just
gamla. Ja, det är, vi får se vad det blir när det väl är dags för presskonferenser och annat. Och det blir väl en kort smekmånad i varje fall. Jag tror inte det blir lika långt som med Janne Andersson. Det kommer nog, och sen är det ju, han har ju ändå tufft läge att på något sätt skapa ett intresse kring landslaget som ju är rätt kallt, får man ju säga. Det är klart att det kommer vara lite, Portugal-matchen borta är ju lite intressant. Den är ju hetare än Albanien hemma, och sen är väl Danmark borta också intressant att Jon Dahl vänder hem. Och sen börjar de ju på bästa sätt i Baku i Azerbaijan, där ju landslaget senast blev rätt överkört och lite förnedrat i Baku. Och där borde ju finnas tändning nog för spelarna i första Nations League-matchen.
Verkligen.
Mm. Det blir spännande. Man är som ett litet blankt papper just nu. Det ska bli...
Ja, och det blir spännande att se staben. Jag vet ju, Kim Källström sa när jag intervjuade honom och Andrea Möllerberg i Skövde, så pratade han ju om att man behövde liksom... Man skulle vara mer och styra i staben än vad man har varit tidigare. Det får vi återstå att se om det blir...
Exakt. Revi Reynese. Han fick Thomas att välja.
Ja, det var inget tal. Det var önskemål. Önskemål, är det danska för krav? Sundberg, du som kan danska.
Det är absolut krav.
Vad tror ni det blir för språk i omklädningsrummet?
Engelska.
Ja.
Engelska.
Danskan flyger inte där. Tror ni danska spelare har fördel? Sådana Ludde Augustinsson och Claesson och de som kan sin danska? Eller sin...
Nej. Ja, min känsla är att Thomasson är en tränare som skiter i...
Nej, men jag tänkte att de hade en fördel att de kunde danska.
Ja. Du menar så. Ja,
Jimmy är i truppen.
Ja.
Det
tror jag.
Ja, det tror jag också. Ja, det blir spännande att se Jon Dahl Tomasson. Och hur många gånger kommer vi se det här hyschandet han gjorde 2004 i Porto?
Hoppas jag ser det varje landskamp.
Hoppas du det?
Ja, okej. Okay. Ja. Ska han hyscha danskarna nu i Köpenhamn?
Det hoppas man på, absolut.
Ja. Ja, vi får väl se. Det blir spännande att följa. Och det blir ingen hetsjakt denna specialpodd. Vi får se om podden kommer tillbaka till det är dags för Jon Dahl eller inte. Man vet aldrig vad som händer. Men kanske.